Hallå, vänner. Det här är en helt ny situation för mig, får jag säga. Jag har aldrig varit med om att spela in en webbgudstjänst förut. Och känner mig kanske lite ovan vid den här situationen. Men vi får hoppas att det går bra. Det är ju lite så med nya situationer att man vet aldrig riktigt hur man ska reagera på dem. Man kan helt och hållet tappa bort sig. Det kan hända till och med mig. Jag hoppas att det inte ska hända, men man vet inte. Man kan känna sig helt liksom disorienterad i en ny miljö, i en ny situation. Det kan vara rätt skrämmande. Men det kan också bli rätt bra. Man kan också känna att det där blir ganska spännande att få vara med om någonting nytt. Jag har några vänner som jag brukade umgås med kanske mer förr, men fina människor som arbetar delar av året utomlands. Så de är borta ganska mycket från sitt hem. Och då brukar de lämna över nycklarna till lägenheten till en vän som de har, en kvinna som bor inte så långt bort, för att hon ska komma in och vattna blommor och ta in posten så där och sånt där som behöver göras med en lägenhet när ingen är där. Men så är det så med henne att hon arbetar med heminredning på lite olika sätt. Med och designar miljöer för reklamtidningar och såna här inredningsmagasin och sånt. Och tycker att det där är väldigt kul. Så första gången som de var borta, när de kom hem och låser upp lägenhetsdörren, så känner de inte igen sig överhuvudtaget. Hon hade möblerat om hela lägenheten. Och möblerna stod liksom på helt andra ställen. Gardiner och tyger eller dukar och kuddar och sånt där var utbytta mot andra som liksom matchade lite bättre. De här blommorna som hon skulle vattna hade hon flyttat omkring och ställt på andra ställen. En del hade hon bytt ut mot blommor som de aldrig hade sett förut. Och när jag hörde det så tänkte jag, eller så sa jag det, att hon kanske inte fick det där uppdraget igen. Men då sa de att grejen är, sa de, att det blev rätt bra. För hon kan sina grejer. Så hon får fortfarande det här uppdraget. När de åker bort så lämnar de nycklarna till henne. Och vet om att det kanske inte riktigt, de vet inte riktigt vad de kan förvänta sig när de kommer hem. Men de kan i alla fall förvänta sig att det blir nog inte riktigt som det hemmet som de lämnade. Det är intressant det där, för att på många sätt så stämmer det ganska bra med bilden av vad som händer när en människa möter Jesus. I alla fall den bilden som presenteras i Johannes evangeliet. I texten som vi läste tillsammans alldeles nyss så har Jesus så kommit till Jerusalem. Det är tiden för tempelinvigningsfesten, står det. Det var en fest som man firade för att minnas hur det judiska templet blev återinvigt efter att den grekiska härskaren Antiochus Epiphanes, hette han, på 160-talet före Kristus, hade begett sig. Han hade tågat in i Jerusalem och traskat in i templet och upptäckte där att det fanns inga gudabilder. Han blev alldeles ställd och tänkte att de här judarna är ju ateister. De tror ju inte på någonting. Det ska vi ändra på. Vi ska lära dem att fira gudstjänst. Så han ställde in en massa avgudabilder i templet. Och så befallde han att man skulle fira gudstjänst där. Man skulle offra olika djur. Bland annat så offrades grisar uppe på det stora offeraltaret. Och det här väckte en folkstorm som ledde till att man för en tid lyckades kasta ut grekerna ur Jerusalem. Och så fundera på, vad ska vi göra med templet? Och det ledde till att man renade hela templet. Man rev ner avgudarna och kastade ut dem. Man rev också ner altaret som hade blivit nedsmutsat. Och man begravde stenarna någonstans och byggde upp ett nytt altare. Man eldade upp alla tyger där inne och hängde upp nya. Och så utsmyckade man templet. Och så hade man en stor fest i 8 dagar för att fira att templet hade blivit renat och återupprättat. Och så, det var den dagen man firade när Jesus kom till Jerusalem. Mitt i vintern och kallt är det. Nu är det så med Jesus i Johannes evangeliet att bjuder man in honom till en fest så kan man räkna med att den där festen kommer inte att bli sig lik. När man bjuder in Jesus i en situation eller i ett liv så kommer han att börja möblera om. Han kommer att sätta sin prägel där han kommer in. Saker och ting förvandlas omkring honom. När han kommer i kontakt med högtider så ser vi hur de förvandlas i mötet med honom. Så nu står Jesus i templet. På en dag som firades till minne av att templet hade renats, hade fått ett nytt altare och en ny inredning och blivit återupprättat. Och då kan man inte undgå att känna att det är någonting som Johannes försöker säga med det här. När Jesus traskar omkring där i Salomos pelarhall så uppstår en ganska hotfull situation. Plötsligt är han omringad av ett gäng människor med onda avsikter får man nog säga. De ställer honom till svars kan man säga. Och säger hur länge ska du hålla oss på halster? Alltså hur länge ska du komma med de här vaga antydningarna hela tiden om vem du är? Om det är så att du är Messias så säg det rakt ut, öppet och offentligt. Och det här handlar ju inte om några sökare så där, som har kanske funderat över kan det vara så att Jesus är Messias trots allt. Utan det här är människor som sökte efter en anledning att sätta dit honom och röja honom ur vägen. De har känt att den här mannen och hans efterföljare börjar bli ett orosmoment som vi inte tycker om. Så nu letar man efter en anledning att göra sig av med honom. Vill få honom att öppet bekänna att han är Messias. Så han kan dömas för hädelse. Men Jesus säger till dem att men det där har jag ju sagt flera gånger. Men ni tror mig inte. Alla gärningar som jag har gjort i min faders namn, de vittnar om mig. De pekar ju på vem jag är. Men ni tror inte på det. Och det är därför att ni inte hör till mina får. Det vill säga, den där frågan hade ni redan fått svar på. Om ni bara hade haft ögon att se med. Varenda dag har jag svarat på den frågan. I det jag har sagt, i det jag har gjort har jag visat vem jag är. Men det behövs någonting för att ni ska se det. Och så presenterar han då bilden av sina får. Han säger att mina får lyssnar till herdens röst. Jag känner mina får. Och så säger han att mina får följer mig. Och det här stämmer ganska bra med bilden av den personliga frälsningen i Johannes evangeliet. Alltså bilden av vad som händer när en människa möter Jesus och tar emot honom på ett personligt plan. Det ser lite olika ut hos de olika evangelierna och det presenteras på olika sätt i Nya testamentet. Men hos Johannes så följer det ofta mönstret av att det finns att det börjar med ett tilltal. Att någon hör ett tilltal och uppfattar att det här är ett ärende till mig. Det är en ganska viktig bit. Det ser lite olika ut på en del ställen. Han beskriver det på olika sätt. Men poängen är att initiativet alltid börjar hos Gud. Han talar om det som Att födas på nytt, till exempel. När Jesus sitter och pratar med en sån här garvad akademiker. Jag var inte med, så jag vet inte hur det såg ut. Men jag tänker att de satt i någon slags öronlappsfåtölj så här med skinnskodda kavajer på sig och pratade lite grann om det där. Och så säger Jesus till Nikodemus, som han hette, att om en människa inte blir född på nytt kan hon inte se Guds rike. Och visa för Nikodemus att det spelar ingen roll hur smart han är och hur mycket lärdom han har samlat på sig i livet, för han kan inte tänka sig fram till vem Jesus är. Han kan inte tänka sig in i Guds rike. Han behöver någonting som han själv inte kan ta initiativet till, därför han kan inte föda sig själv. Initiativet ligger alltid hos Gud. Det börjar med ett tilltal ifrån honom. Och den som lyssnar på det tilltalet och vågar tro att det här är någonting som angår mig, som gäller mig, kommer få göra upplevelsen av att se sitt liv förändrat och förvandlat. Man kan säga att de här tre uttrycken, att fåren lyssnar, jag känner fåren och fåren följer. Hos Johannes evangeliet beskriver de här sakerna som vi i väckelsetraditionen kallar för pånyttfödelse, helgelse och efterföljelse. Där alltihop börjar med tilltalet ifrån Gud som leder till ett möte som blir livsförvandlande. Som när kvinnan vid Sykars brunn får se sitt liv förvandlat i mötet med Jesus. När saker och ting som hon kanske hade velat gömma undan och dölja, saker hon skämdes för och sörjde över, plötsligt kommer upp till ytan och så får hon se det liksom förvandlat i mötet med honom och får ett helt nytt liv. Under tiden som Jesus har berättat för henne om det levande vattnet. Och han säger till henne till och med att om du bara visste vad Gud har att ge. Om du visste vem jag är som är här framför dig och ber dig om någonting att dricka. Då skulle du be mig om det levande vattnet och du skulle få det. Alltså han ger en slags bild av människan som han känner bättre än någon annan. Som är att om du bara visste vad Gud har att ge. Och om du bara visste vem som kan ge det till dig, då skulle du inte tveka. Om du fattade det här så finns det ingenting som skulle kunna få dig att tveka inför den tanken. Du skulle komma och be om det och du skulle få det. Det är den bilden som Gud har av människorna. Och det syns i mötet med dem. Efter att man har hört tilltalet, man har vågat ta det till sig och möta honom, få sitt liv förvandlat, så börjar relationen. Där börjar den här vägen att umgås med honom. Han säger att jag känner mina får. Och det här är en fantastisk bild egentligen av helgelsen som innebär liksom framförallt inte att sitta och arbeta hemma på sin kammare. Det handlar om att umgås med honom som man vill bli formad av. Det handlar, för att man, grundtanken är att man blir som man umgås. Jag kommer ihåg ett par från när jag var liten som jag alltid tyckte var så fascinerande. De hade varit gifta i nästan 60 år. Och de var så fruktansvärt lika varann. Men när man tittade på bilder från när de publicerade sitt brudkort i tidningen så var de inte alls lika varann. Men med åren så hade de liksom följt med varann och liksom tagit över varandras ansiktsuttryck och varandras sätt att röra sig lite grann. Och med tiden så hade till och med deras utseende formats efter varandra. Det är för man blir som man umgås. Och den största nyckeln till helgelsen i Johannes evangeliet är just det. Att umgås med honom som jag vill formas efter. Mina får är kända av mig, därför vi har en relation. Jag ska bara fråga, jag har tappat bort tiden helt och hållet nu. Så jag vet inte var vi... En kvart har varit en kvart eller en kvart kvar. Då är det, jag fortsätter. Just det. Man blir som man umgås, helt enkelt. Och sen så säger han också att fåren följer mig. Efter tilltalet, efter det nya livets början, efter att relationen har börjat forma livet, efter helgelsen kommer också efterföljelsen. Ibland så presenterar vi det nästan som ett valbart alternativ. Att vi tänker liksom att, att det viktiga är att vi tror på Jesus och sen om vi vill så kan vi välja att bli hans lärjungar eller inte. Men så presenterar aldrig Johannes det. För honom så hänger det här ihop. Han talar om på nyttfödelsen och efterföljelsen i bilder av vatten och mat. Så viktiga är de för honom. Precis som att en människa inte kan leva utan att dricka vatten och äta mat, så kan det kristna livet inte fungera utan de här två delarna. När Jesus hade haft sitt samtal med kvinnan vid Sykars brunn medan hans lärjungar var iväg och köpte mat. Och de kommer tillbaka och får se honom på avstånd prata med den här kvinnan. Så blir de lite chockade och tänker, han har nog inte käkat på länge. Hans blodsocker måste vara väldigt lågt eftersom han sitter här och pratar med en kvinna. För så gjorde man inte. Så de kommer fram till honom och säger, ät rabbi. Kom igen, du måste äta någonting. Vi uppfattar att det här är inte riktigt bra. Och Jesus svarar, jag har mat som inte ni känner till. Alltså, de kommer och säger, nu, vi har fixat käk, du måste äta någonting. Och han säger, nej men det är lugnt, jag har redan ätit. Och de är alldeles förvirrade. Där. Vad menar han med det här? Har han skickat iväg någon annan och, käk, och fixat käk medan vi är borta här? Men han säger, jag har mat som inte ni känner till. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Alltså, min mat, det som ger mig näring, det som ger mig liv, det som jag växer av, är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Det finns saker och ting som vi måste ha för att vi ska fungera rent kroppsligt. Saker vi behöver för att kunna växa till och bli liksom i, få en snygg profil eller vad det nu är man ute efter. Och orka röra på sig en massa av sånt där. För att vi ska kunna bli starka och friska. Och det gäller också den nya människan som föddes i mötet med Jesus. Han som hörde herdens röst. Som kom till honom och inledde en relation till honom. Behöver också få näring. Det finns saker och ting som vi behöver för att leva av. Som vi växer av. Som vi blir starka av. Som vi blir friska av. Och det handlar om att göra det hans vilja som har sänt oss. Att helt enkelt säga, du är min herre. Nu är det din vilja som gäller. På det sättet så ger jag näring åt den där människan som har fötts. Och det är liksom nödvändigt. Efterföljelsen kommer, hänger liksom ihop med pånyttfödelsen, med helgelsen. Om den människan ska fortsätta leva, fortsätta växa, så behöver jag också att börja rikta in mitt liv efter honom. Och följa efter honom. Mina får lyssna till mig. Mina får är kända av mig. Mina får följer mig. Det ligger naturligtvis väldigt mycket tillit i det där. Skulle du våga lämna över nycklarna till ditt liv, till någon annan? Skulle du vilja liksom kunna tänka dig att när du är ute och om du skulle kunna fjärrstyra din bil med en telefonapp liksom. Skulle du våga sitta i den bilen och bara gasa och låta någon annan styra? Alltså det kräver ju att man har ett visst mått av tillit till den där personen som sitter och styr. Det kräver ju ganska mycket att våga säga till någon, jag vet att du kommer ändra om hela min lägenhet. Du kanske kommer slänga alla mina grejer. Men du får nycklarna i alla fall. För jag litar på att du gör ett bra jobb. Jag är ganska privat av mig. Jag vet inte om jag skulle våga göra det. Problemet är att om du säger nej till den frågan, om du säger nej till frågan, vågar du lyssna till Jesus? Vågar du bli känd av Jesus? Vågar du följa Jesus? Om du säger nej till de frågorna så kommer följdfrågan, vem lyssnar du till då? Vem är det då som känner dig? Vem är det då du följer? Vem har du gett nycklarna till? I början på det här kapitlet, kapitel 10 i Johannes evangeliet, så har Jesus talat om sig själv som den gode herden. Han säger att det finns så många olika som gör anspråk på att vara herdar och som vill bli följda. Som vill bli beundrade, som vill få förtroendet att få forma människors liv. Vill få förtroendet att få leda människor. Och det är i krisen som den herden kommer att prövas. I mötet med svårigheter. I mötet med lidande. När vargen kommer så visar sig vilken kvalitet det är på herden och hans anspråk. Den falske herden som inte själv är investerad i fåren. Som inte äger fåren. Han har ju ingenting att förlora. Han lämnar flocken och flyr. Men Jesus säger att jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. De människor som hade omringat Jesus i Salomos pelarhall. Man kan undra om de hade ställt sig samma fråga. Om de hade ställt sig frågan vem som egentligen är värdig att styra mitt liv. Vem som man egentligen vill formas efter. Vem som jag egentligen vill överlämna nycklarna till. Kanske tänkte de att man skulle slippa göra det överhuvudtaget. Jag skulle nog inte vilja släppa in någon alls. Men den stora frågan är inte om jag gör det utan till vem. Därför att sanningen att säga så är han rätt så bra på det. Man kan veta att lämnar jag över nycklarna till den här mannen så kommer mitt liv inte att bli sig likt. Jag kommer förmodligen inte känna igen min lägenhet efteråt. En hel del kanske kommer att kastas ut. Precis som man rev ut avgudabilderna ur det gamla templet. En del saker kommer att bytas ut. Kanske få rivas ner och byggas upp på nytt. Som det gamla altaret som behövde kasseras för att sedan byggas upp på nytt. Och en del saker kan helt enkelt behöva bara läggas till. Nya, vackra, fantastiska saker som jag aldrig har sett förut. Och det kan vara skrämmande med en ny situation. Som är svår att orientera sig i. Jag kan veta att saker och ting kommer vara annorlunda. Men själv så kan jag nästan garantera att det kommer att vara värt det. För jag har testat. Jag har faktiskt hört det där tilltalet. Jag har vågat att tro att det gällde mig. Och i ett helt, alltså i ett ögonblick som jag inte fattar hur jag hittade mod till det, så har jag faktiskt lämnat över nycklarna till mitt liv. Och mycket har förändrats. Mycket har kastats om. Mycket håller fortfarande på att förändras. Men hela tiden så har jag en fantastisk känsla av att det blev rätt bra. Därför att han kan sina grejer. Och i slutändan så kan jag aldrig säga att jag har ångrat mig. Jag har fått gå igenom svåra grejer och det har varit perioder som har varit ganska tuffa. Men jag har aldrig någonsin ångrat att jag lämnade över nycklarna till mitt liv. Jesus avslutar med att säga om fåren att jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå under. Ingen ska kunna rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat. Och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Det finns en trygghet som inte går att köpa. Det finns ett liv som man inte kan tänka sig fram till. Det är ett liv man måste ta emot som en gåva. Och det hela börjar med ett tilltal. Det börjar med att kunna urskilja herdens röst i bruset. Och våga tro att det gäller mig. Hitta modet att lämna över nycklarna. Och få sitt liv förvandlat. Den möjligheten är fortfarande densamma idag. Herden står fortfarande och kallar. Och vågar vi så kan han ensam leda oss till det eviga livet och tryggheten hos Gud. Det är någonting som jag gärna vill dela med mig av idag. Låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig för att du är den herde som är densamme genom alla tider. Du är den som inte skräms när världen omkring oss förändras. När vi inte ser vägen framåt så är du fortfarande den som går vid vår sida. Och som leder oss genom den här världen rakt in i det liv som du har förberett åt oss. Vi ber dig Herre att du ska ge oss modet för varje dag. Att släppa in dig i nya rum. Att öppna upp nya delar av våra liv. Och ber dig Herre att sätta din prägel på det. Vi ber att vi ska få leva så nära dig. Att dina anledsdrag kan bli synliga i våra liv. Och vi ber att den dagen när det blir dags att ge sig in på det sista äventyret och lämna allt det som är bekant, att vi får göra det med den trygga vissheten om att du själv bär oss. Herre, vi ber för alla oss som har lärt känna dig. Att du ska ge oss modet att vara vittnen i den här världen. För var och en som är vilsen. För var och en som söker. Att vi ska få vara herdar för dina får. Föra dina lamm på bete. Att vi ska få vårda och värna den värld som du har lagt i våra händer. Och att du ska göra din bild så tydlig hos oss. Att när människor ser på oss så ska de se en bild av dig. Led oss nu genom den här gudstjänsten. Genom veckan som ligger framför. Och varje dag du låter oss leva på din jord. I Jesu namn. Amen.